David, tack, fint att se er. Mia är tvångsmässig ätare, tacksam tvångsmässig ätare. Hej. Tänkte en liten snabbis, en bön innan vi, eller när jag börjar. Så jag ber Gud, snälla befria mig från allt jag tror mig veta. Ge mig styrka, mod att prata till mina vänner genom dig och kunna bidra med något värdefullt och intressant. Så sker din vilja, inte min. Tack. Som sagt, tacksam tvångsmässig ätare idag. Trodde inte jag skulle säga tacksam, men det är jag, för jag har fått ett helt nytt liv. Helt nya vägar att gå genom det här programmet. Tänkte dela upp lite grann hur det var, vad som hände och hur det är nu. Och jag har valt att referera mitt tal till 12 steg till frihet, som har hjälpt mig att de som betytt allra mest tillsammans med Gud och med er. Uppvuxen i en liten by i Blekinge, södra Sverige, i en helt vanlig svenssonfamilj, jättenormal, jättesvensson. Det här med maten, visst har alltid varit en issue när jag går tillbaka, men uppvuxen med ganska tråkig mat. Uppvuxen 80-talet, 90-talet med nyckelhålsmärkningen kom då, för mycket lightprodukter, man skulle äta lätt och lagom, allting skulle vara 0,0% fett, och det var väldigt mycket light i min familj. Ganska mycket tråkigheter, inte direkt något upphetsande skafferi med kakor eller godis eller sådana saker. Det var högtider och det var vid tillställningar helt enkelt, men då höll jag mig alltid framme givetvis. Och kan komma ihåg att jag gjorde en låda i slöjden när jag gick i fyran, femman en gång. En trälåda, så var min godislåda, min hemliga godislåda. Och mina kompisar samlade på bokmärken och suddgummin och sådana saker, men jag samlade på godis. Och jag sa alltid till att den var fylld. Och det var ju liksom min snuttefilt, den fanns ju alltid gömd i mitt skåp hemma. Och än idag står den faktiskt på vinden, om jag ska vara ärlig. Den har hängt med i alla år. Den är inte fylld längre. Men då var den alltid välfylld. Uppvuxen med föräldrar. Pappa var, ja, båda högpresterande, väldigt kontrollerande. Väldigt välpolerad fasad utåt. Har följt med mig hela livet. Än idag faller jag i de grupperna ibland att allting ska vara väldigt välpolerat utåt. Pappa alltid tränat. Alltid, aldrig haft något bekymmer med mat, vikten. Han brukade alltid säga det att jag var alltid stolt över att jag alltid haft min lumpenvikt. Så det här med vikt har alltid varit ett stort issue hemma hos oss. Och en mamma som alltid har bantat. Alltså bantat mellan, det var 30 kilo upp och ner. Så man visste aldrig liksom, när sommaren kom skulle hon väga 55 eller 95 eller 80. Det visste man aldrig. Utan mycket bantning i mitt hushåll. Skolan, alltid haft kompisar. Aldrig varit intresserad av idrott och träning, mot konståkning. Så det var min grej, hängde mycket i ishallen. Mycket kompisar som sagt och alltid socialt liv, men aldrig känt den tillhörigheten på riktigt. Det var alltid något som saknades, så jagade alltid någonting. Jag kände mig aldrig nöjd. Och sen det här kontrollerandet och prestationen var då väldigt viktigt i hela min uppväxt. Tog studenten, drog till USA direkt efter, andra veckan efter studenten. Och var där och levde livet något år. Toppen, maten var inga större konstigheter. Hade roligt, vänner, jobbade. Var i Grekland och Spanien efter det och jobbade. Och inte ens, där kan jag inte heller komma ihåg att maten var ett issue. Utan det var mer liksom man jagade kickarna med upplevelser och sådana saker. Äventyr helt enkelt så. Tillbaka till Sverige, började jobba lite här och där, men hittade inte den här grunden. Liksom. Det var något som saknades. Jag drog till USA igen några år och det var där allting började, kan vi säga, i min matresa. Från att komma från en liten by där öppettiderna var begränsade till att bo i ett land i matens, västvärldens land med 24/7 tillgång till mat. Ja, och sökte mig till samma kompisar som tyckte att det var lika intressant som jag tyckte att kunna vara ute och festa en hel kväll och stanna på Taco Bell, McDonald's, fast med tacos och köpa liksom tacos för många, många dollar och kränga mitt i natten. Katastrof, tänk. Det var där jag började gå upp i vikt. Extremt mycket, 30 kilo på några år bara. Tillbaka till Sverige, hade svårt att rota mig. Tillbaka till USA en vända till. Tillbaka till Sverige igen. Pluggade, startade företag, jobbade. Klart jag var jättestor vid det tillfället och försökte dölja den här storleken på... Man skämdes ju givetvis och försökte dölja det med prestation istället. Jobba, duktig flicka, fick mycket cred, bank i ryggen. Fan mig, hon är bra, hon klarar allt och tog på mig allt givetvis. För jag var ju den duktiga flickan i alla lägen. Eskalerade med vikten, med maten. Träffade min dotters pappa, som jag är skild från idag. Hon är 16. Tänkte nu är det sista pusselbiten. Jag har fått familj, jag har hus. Nu ska jag bli smal, jag ska bli lycklig, jag ska bli framgångsrik och allt detta. Men det gick ju så där. Alla dieter som går att göra har jag varit med om. Allt från viktväktarna till flygvärdinne, sportdieter. Vi var i Helsingör, vet jag, hos en skum läkare där och köpte Helsingör-tabletterna. Vi kanske också har kört dem. Livsfarliga. Man mådde fruktansvärt dåligt för att kunde inte äta. Men jag tillhörde tyvärr inte de som hade den här vinnarskallen och ner i vikt, utan jag gick bara upp i vikt. Gjorde tyvärr en gastric bypass 2007, la 100 någonting till 1000 på den operationen, stympade min kropp helt enkelt. Trodde det var lösningen till problemet, att nu kommer jag bli smal. Jag gick ner i vikt, jag blev visst smal, men fruktansvärt olycklig och började göra andra saker istället. Jag gick igenom en skilsmässa några år efter Nicole föddes, min dotter då. Träffade Jonas som jag lever med idag. Gammal tonårskärlek, vi var ihop högsta gymnasiet. Så tänkte jag nu, men vi har ju varit med ment vi liksom från början. Så nu kommer allting bli jättebra igen och jag kommer lugna ner mig och inte sträva efter det här. Aldrig vara nöjd, tänket. Men det blir ju inte så. Och som jag vet många med mig. Som gjort en gastric bypass får ett problem med alkohol. Jag lyckades stoppa det. Men fanns alltid en box hemma. Det var liksom min snuttefilt ibland. Men jag har jobbat så mycket. Jag är värd att lugna ner mig. Och drack en hel del vin under en period. Men för 5,5 år sedan. Så insåg jag att. Detta funkar liksom inte. Jag kan inte dricka mig till lycka. Och bestämde mig helt för att sluta dricka vin. Eller dricka alkohol överhuvudtaget. Så det är 5,5 år sedan jag druckit en del. Men det var där maten tog vid. För jag hade lyckats hålla mig på att dricka lite skumpa, lite vin. Och det blev mat istället. Januari 2000 kom jag till min turning point som jag säger. Jag hittade er och OA. Det var en natt. Min man då, Jonas, jobbade natten vid det tillfället. Vilken lycka för en tvångsmässigätare. Ingen som har koll på dig på nätterna. Jag behöver inte smyga och gömma längre. Jag hade alltid tagit hemma. Så att när han hade kört till jobbet satt jag klockan helt enkelt och gick upp åt. Skitnöjd. Det var ingen som såg där barnen sov och han var på jobbet. En natt så sitter jag på köksgolvet bokstavligen talat med en kastrull med snabbmakaroner och snart och äter alltså direkt ur grytan. Och inser att alltså, detta är inte normalt. Efter det så åkte brödrosten fram samma natt. Och brigottpaketet. Vi gick och la mig sen och var helt förtvivlade att detta går inte längre. Och började googla. Jag visste att OA inte vad det var. Att det fanns, jag visste bara att det fanns något som hette OA. Så jag googlade fram ett möte. Hittade ett möte samma dag i en by nära mig. Då, eller en stad nära mig. Och vi var två stycken på mötet. Jag och en tjej till. Men ja, jag gjorde det i alla fall. Fick en sponsor. Levde 8 månader i programmet utan tillfrisknande, utan gud, vita knogar. Jag var abstinent, men det var med nöd och näppe. Fejkade, min gamla polerade Mia kom fram, tyckte jag var skitduktig. Gjorde ett oärligt fjärde steg, ett oärligt och ett nionde steg. Men det såg ju bra ut i hennes ögon då, så jag var ju ganska nöjd. Sen fyllde min syra 40 det året i september och som den duktiga syrasyster jag är så hade jag ordnat världens kalas för henne. Och det är ju klart att min syster fyller ju bara fattig en gång.
Ja.
Då kan man ju äta lite. Och det var ju in ett återfall på 4 månader. In i kaklet efter den kalaset. Fram tills jag hittade visionen. Vision for you. Och då var det en kompis i min hemmagrupp. Så sa jag, jag skiter i detta, men det går inte då. Jag är glad att det funkar för er, men detta är inte för mig. Så skickade hon 2 stycken poddar till mig. Hon sa, jag ville lyssna på de här poddarna. Det var en snubbe som heter Harlan. Och det var en kvinna som heter Kim. Sen kan du bestämma dig. Och då lyssnade jag på de här 2 inspelningarna. Och bara tänkte, shit, här har vi det. Nu snackar vi. Detta är konkret, det är tydligt, det är svart på vitt. Det är inget lullul, det är inget liksom gråzon, utan det gör så här att det funkar det. Och då hittade jag er, jag hittade en sponsor i det här tänket som magiskt tog mig igen den här stegen förra våren. Men tyvärr så kom jag till ett återfall i somras förra året då. Det var ett kort men konkret återfall, ett jätteåterfall. Det var som en mingelklucka. Jag vet inte vad som hände. Jag stod där med skeden i handen och slevade borta i kylskåpet en dag. Men vi började om. Men det slutade med att jag fick börja om helt från början med en ny sponsor. Hittade en tjej i England som är så glad att hon är här idag. Och har tagit mig igenom stegen då förra sommaren och i hösta. Helt magiskt. Och det är de här stegen som jag skulle vilja lysa lite grann med min delning idag. Hur jag lever i dem, hur jag uppfattar dem och vad de betyder för mig. En snabb summering av de 12 stegen. Mitt första steg är ärligheten. Måste alltid varje dag vara ärlighet. Ha ärlighet mot mig själv, mot andra, i alla mina angelägenheter. Hoppet i steg 2. Alltid se det bästa i alla situationer. Positiviteten, gå in med detta, det ordnas, det blir en bra dag helt enkelt. 3:e steget för mig betyder mycket tro, kunna lämna över, det blir som det blir, Gud gör, låta Gud göra det som han gör. Här och nu, pausa, andas, inte leva i morgondagen, jag är expert på att leva i morgondagen och nästa vecka, men leva här och nu, men däremot för att förbereda idag för morgondagen helt enkelt. Steg 4, tro och hopp. Det blir inte alltid som jag har tänkt mig. Men det blir faktiskt ganska bra ändå. Om jag bara inventerar och ser det på det sättet. Steg 5, för mig är mycket integritet. Jag har levt 49 år. Nu är 50, men förra året 49 år med en stor mur omkring mig. Ensam är stark. Jag har varit mitt motto hela mitt liv. Men jag är ganska så svag när jag är ensam. Och jag är bara stark tillsammans med er och med Gud helt enkelt. Så jag gör mitt bästa varje dag och matcha det jag gör med mina värderingar. Villigheten i steg 6. Lyssna, lära, utvecklas, vara lyhörd, flexibel. I att acceptera livet på livets villkor helt. Ja. Ödmjukheten i steg 7. Jag vet varken mer eller mindre än någon annan. Men jag vet att jag behöver någon annan. Och alla är vi liksom under Guds beskydd tillsammans här. Förlåtelsen i steg 8. Kunna förlåta vad jag tycker är andras misstag. Andra behöver inte vara perfekta. Och givetvis öva på att förlåta mig själv. Det är någonting jag har haft ganska tufft med. Sänka kraven på mig själv. Och min omgivning. Inte hålla kvar vid gammalt groll. Och gamla förutsättningar. Kärlek. Tolerans. I steg 9 är jätteviktigt för mig idag. Vara mig snäll mot mig själv. Mot andra. Vara vad jag än har gjort och vad jag än gör. Så är det okej. Att för Gud är med mig. Men jag måste ta ansvar ändå för mina egna handlingar. Och acceptera dem som där. 10. Ett av de här viktigaste stegen som jag tror många av oss har svårt med. Men hela tiden arbeta, utvecklas. Om och om igen, varje dag. Nöta, steg 10 för mig. 11, ett av mina favoritsteg, den andliga utvecklingen. Var jättetufft Det har varit den tuffaste delen för mig. Och hitta min Gud. Det jag kallar Gud. Vara andligt närvarande och på utveckling. Och sända kärlek och service i steg 12. Också vakna varje dag och gå med inställningen. Att vad kan jag göra för folk i min omgivning? Och gör både mitt och deras liv lite bättre. Det var snabbt tid det gick, kände jag. Men i alla fall, de här stegen är då hela grunden, känner jag, till mitt, i mitt tillfrisknande. Fundamentet och stommen. Och som min sponsor brukar säga till mig, att när jag bär ditt tillfrisknande som en mantel, att du alltid har manteln på dig. Och man känns som Batman helt enkelt, som går kring liksom. Man känns ganska stabil och stadig när jag har min mantel på mig. Ja, och att jag får vara här med er. Välkommen hem, som vi säger i den här gemenskapen. Gemenskapen av vänner är ju det som har stärkt mig och som har tagit mig hit här idag. Och det är väl för att min totalt galna och sjuka hjärna är lika galen som era hjärnor. Så det är väl därför jag vill förstå varandra så himla bra. Och jag vet om att jag kan ringa vem som helst av er eller skicka till vem som helst av er. Och jag behöver inte förklara att ni förstår mig. Det kan vara två meningar och ni säger bara, ja, jag förstår det. Menar, men du är inte galen, utan du är normal i vår lilla värld. Men också det här med stegen, att jag måste börja om varje dag. Mitt liv är som en rulltrappa som jag går upp för. Rulltrappan går ner, men jag går upp för den. Och stannar jag så tar den mig tillbaka till noll. Så jag måste fortsätta gå hela tiden. Så börja om varje dag har varit mitt motto med steget. Så de här 12 stegen, de är magiska. Och de hjälper mig att utvecklas tillsammans med er och med Gud varje dag till ett betydligt bättre liv. Så tack för att ni ville lyssna på mig idag. Tack.
Tack Mia. Tusen tack för din ärlighet och din erfarenhetsstyrka och hopp.